Hej alla radiolyssnare, idag så kör vi det tredje programmet i vår nya programserie Politik i fokus. Det här är programmet där företrädare från flera olika oppositionspartier medverkar för att ge sin syn på de mest aktuella frågorna i Tyresö-politiken. Själv heter jag Mats Lindblom och är gruppledare för Liberalerna i Tyresö. Lite senare i dagens program ska vi prata om boenden, både för våra unga kommuninvånare men också för våra allra äldsta. Men först så ska vi prata lite om utvecklingen av våra skolor i kommunen. Därför har jag idag med mig en riktig expert på ämnet, nämligen Agneta Hansson från Liberalerna. Välkommen hit, Agneta.
Tack.
Varför är du så insatt i frågorna kring skolan i Tyresö?
Ja, jag har en bakgrund som skolledare och specialpedagog drygt 40 år i annan kommun. Visserligen, vilket gör att jag också kan vara politiker här i min egen kommun. Jag har under ett antal år varit vice ordförande och även vikarierande ordförande inom barn- och utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen och även gymnasiet och vuxenutbildningsnämnden.
Precis, och du sitter ju fortfarande som ledamot nu i barn- och utbildningsnämnden även efter maktskiftet.
Ja.
Precis. Hur ser egentligen läget ut då för våra grundskolor i kommunen? Vad anser du?
Om jag tänker utifrån ett skolledarperspektiv och skollagen och uppdraget så ser jag att Tyresös både förskolor och skolor gör ett fantastiskt arbete, lärarna och skolledare ute i verksamheterna. Pedagogiskt är de ytterst skickliga. Vi ser att resultaten i våra grundskolor förbättras kontinuerligt de senaste 5-6 åren. Och det är också tack vare de satsningar som har gjorts inom verksamheterna och där vi liberaler har varit mycket drivande just utifrån kunskapen om vad som är våran uppgift när det gäller att driva och leda skolverksamhet i kommunerna. Att som huvudman ta ansvar för det som vi har fått i uppdrag att göra.
Ja, vi har också med oss Hannes-Fia Karlsson då, som är gruppledare från Centerpartiet i studion. Välkommen hit, Hannes-Fia.
Tack så mycket.
Vill du tillägga någonting till Agnetas beskrivning om skolans status i Tyresö?
Jag tyckte att hon gjorde en väldigt bra presentation och beskrivning av våra grundskolor och förskolor. Så att jag tackar och bockar för att jag får möjligheten, men tackar nej till att fortsätta beskriva någonting där.
Ja, det är lugnt. Jag tänkte vi skulle fokusera lite på skolans lokaler också. Vi har ju sett att det har varit rätt så mycket byggnation kring skolan under ganska många år nu. Det första lite större som hände var väl att Fornuddens skola, nya Fornuddens skola byggdes, skulle vi säga. Och den var väl klar typ 2019 tror jag. Och sen har vi också påbörjat en renovering av Kumla skola och den är väl i slutskedet nu. Det finns ju planer nu på att bygga en ny skola på Njupkärr. Och det finns också planer på att bygga till lokaler till Strandskolan. Men det finns ju också mer behov framåt här. Vad har vi för läge på det, Agneta?
Det vi kan se och utifrån den utredning som gjordes 2020 och man beslutade 2009 är att Tyresös skolor har ett behov av att renoveras och i vissa fall också nybyggnation. Och där är ju just Njupkärr skola och Stimmets skola de två skolor som man bedömde i den utredningen att vi skulle i första hand fokusera på att göra en nybyggnation för att de lokalerna dömdes ut i den utredningen. I januari här i 2024 så fick vi också presenterat för oss en väldigt bra och gedigen utredning om Stimmets skola med ett förslag om hur den nya skolan skulle kunna utformas för att tillgodose framtidens skolors behov av lokaler. Både ur trygghetsperspektiv, undervisningsperspektiv men också säkerhetsperspektiv.
Precis, och nu har det kommit indikationer på att det kanske inte blir någon ny skola på Stimmet utan kanske en liten mindre upprustning av befintliga lokaler. Vad tycker vi om det? Vad säger du, Hannes-Fia?
Jag ser det problematiskt på flera sätt utifrån den utredning som Agneta pratade om här där man just ser säkerhetsperspektivet. Idag är det ju flera huskroppar Och man skulle göra det till en. Dels för att man ville få bort hörn som, ja, men, som kan kännas otrygga när det är liksom flera, delar, flera huskroppar. Man skulle ju också få bort att barnen behövde gå ut för att kunna ta sig till en annan del av skolan. Så att det är ju flera saker som skulle förbättras om man satsade pengarna på Stimmets skola. Och jag tänker utifrån den anpassade skolan som man har där eller skulle ha där så att säga. Att det gav ju en trygghet både för eleverna som kanske behöver det här extra stödet och behöver den här helheten. Men också för lärarna, pedagogerna som är där, att man vet att eleverna är inomhus. Det är inget barn som kan vandra iväg. Jag tänker inte att de gör det idag heller. Jag vill vara tydlig med det, att jag litar på våra pedagoger och vår skolpersonal. Men det är en onödig risk. Och jag tänker att har förvaltningen också sett att vi behöver göra den här satsningen, så tycker jag att det är otroligt tråkigt om nu styret väljer att inte genomföra det.
Ja, precis. Även om man tittar på det ur rent stadsbyggnadsperspektiv, så är det ju ett väldigt dåligt markutnyttjande av den här ganska stora skolfastigheten egentligen. Så det finns ju förbättringar även ur det perspektivet då. Men om man nu inte gör någonting åt det, vad får det för konsekvenser då för lärare och elever, Agneta?
Alltså om vi tänker att vi går in i framtidens skolvärld och undervisningsmöjligheter, men också det här med säkerhet, samhällsutvecklingen idag är ju sådan att det är ur ett säkerhetsperspektiv också, när vi tänker både utrymning men också inrymning, är så mycket bättre att ha en sammanhållen byggnad som ger en helt annan överblick, men också underlättar både för lärare och elever när det gäller undervisning, men också förkortar all den här omställningstiden som det innebär att eleverna ska röra sig mellan olika byggnader. Jag tycker det vore väldigt olyckligt om vi inte kan se och tycka oss ha råd med att bygga en ny skola för Stimmets elever som också då kan vara hållbar över ett lång, lång, lång tid framåt. Både när det gäller utrustning men också hur det underlättar och ger de eleverna bättre förutsättningar till högre meritvärden.
Mm. Och sen är det väl också en grej med att vi som arbetsgivare tydligt vill vara en väldigt attraktiv arbetsgivare. Och det kan ju vara, tänker jag, svårare att locka personal till gamla lokaler än sådana som är anpassade för ny pedagogik och sånt.
Där håller jag helt med dig. Och jag tänker också utifrån att vi kommer att bygga nya bostäder. 1600 nya bostäder i närområdet.
Ja, och vi har inte bara grundskolor i kommunen, vi har ju också ett gymnasium, och där har vi haft problem under många år i och med att vi inte haft några studieförberedande program igång. De var vi mer eller mindre tvingade att lägga ner på grund av att söktrycket blev så lågt för ett antal år sedan. Men nu har ju söktrycket ökat på gymnasiet och det är nu läge att starta upp även de samhällsvetenskapliga och ekonomiska programmen igen, och det är vi väldigt glada för. I samband med det så diskuterar vi att vi ska införa sådana här idrottsprofiler på gymnasiet. Hur ser du på det, Hanne-Sofia?
Ja, men jag ser det som väldigt positivt. Det är någonting som ligger väldigt väl i tiden. Vi hade kunnat starta det tidigare enligt mig, men där har vi inte, så snabbt kunde vi inte komma igång. Men det är väl väldigt, väldigt bra att vi kan kombinera föreningslivet och studier. Och nu har vi den möjligheten, och det är ju just nu så är det hockey, fotboll och handboll som man kan få med idrottsprofil. Mm. Jag vet också där att rektorn för gymnasiet har sagt det till oss som sitter i nämnden, att har ni andra idrotter som det här skulle kunna vara möjligt med eller där de är intresserade, så ska man höra av sig, för att gymnasiet ser inte någon begränsning så länge det går att hitta en väg framåt. Så att barn som idrottare ska också kunna studera men få tid till att genomföra idrott. Så att det är hälsofrämjande, det är studiefrämjande, för man blir motiverad. Så att jag klappar och applåderar faktiskt.
Ja, du nämnde ju då ishockey, fotboll och handboll. Vad har du för vision på kommande såna idrottsprofiler?
Nej, men jag tänker att vi har en ganska stor häst engagemang i den här kommunen också, så det ska vara väldigt roligt att kunna få in det som en idrottsprofil. Och jag tänker, där har vi ju ändå hästar redan i gymnasiet som en undervisningsdel där för de som behöver extra stöd. På samma sätt som man i grundskolan har hundar som ett stöd och hjälpmedel. Så det tänker jag är kanske en väg framåt om man får önskedrömma. Men vi har ju faktiskt också en annan typ av sport på gymnasiet. Och det är ju e-sport som det har gått väldigt bra för. Där jag också vet att en av tidigare eleverna nu har kommit väldigt långt med sitt digitala sportande.
Precis, de här profileringen gäller ju inte bara de studieförberedande programmen utan de gäller även de yrkesförberedande som vi redan har ett antal av i Tyres gymnasium. Jag tänker, hur ser du på framtiden, Agneta? Tror du att vi kommer att kunna starta upp flera studieförberedande program förutom samhälle och ekonomi?
Jag tänker så här, redan i nämndplanen 2019 fick vi ju inskrivet det här strävan om att återinföra studieförberedande program. Och de som är mest attraktiva är ju just samhälle och ekonomi. Förhoppningsvis så vore det ju bra om vi kunde få hit en naturlinje också. Nationella program. För vi har elever som när vi står i centrum och kampanjar kommer fram och ställer frågan: varför kan inte jag som vill läsa till? Och då är det just de här linjerna som kräver matematik och teknikinriktning. Så att vårt mål är ju att vi ska kunna få hit fler linjer.
Ja, precis. Vi börjar med samhällsvetenskaplig ekonomi och det som står näst på tur kanske då är naturvetenskaplig linje också.
Just det.
Ja, så äntligen ser vi då alltså att Tyres är på väg att få tillbaka de här studieförberedande programmen. Och många av de här eleverna som går de här programmen, de kommer ju sannolikt också att gå vidare till högre studier. Och då är man väl kanske 19-20 år någonting sådär och kanske lite sugen på att flytta hemifrån då. Så därför ska vi nu prata lite om bostäder för studenter också. Därför säger jag också välkommen till Kristina Melsén från Liberalerna.
Tack för det.
Vad gör du i politiken då?
Ja, jag är partiets representant i den nya nämnden. Samhällsbyggnad och hållbarhetsnämnden.
Ja, och det är så att du och jag har just lämnat in en motion om att vi borde bygga studentbostäder i Tyresö. Mm. Vad är bakgrunden till den här motionen egentligen?
Om jag får börja med förresten och prata om, jag är jätteglad att gymnasiet äntligen får tillbaks de studieförberedande programmen. Och det var ju en stor sorg när vi tog bort det för många år sedan, för det fanns för få elever och alldeles för få sökande. Men nog om det, så ser vi att i hela länet saknas det bostäder för studenter som pluggar på antingen Södertörns högskola eller på Stockholms universitet, KTH och så vidare, Handelshögskolan. Och vi vet också att många unga vuxna väljer bort Stockholm som studieort för att det är så svårt att få en bostad. Så det är ett stort problem för hela regionen. Och här i Tyresö så har vi har noll studentbostäder.
Nej, precis. Jag kan komplettera med lite siffror då. Jag tog reda på att det finns ungefär 160 000 studenter inskrivna på kurser och program på de här högre utbildningarna som säger det, universitet och högskolor. Då. Men det finns bara 23 400 studentlägenheter i regionen. Det säger ju lite om bristsituationen. Nu är det förstås att exakt varenda student behöver ju inte en studentbostad. Men det är inte så att det står några studentbostäder tomma direkt. Och det byggs väldigt få. Och precis, vi har ju alltså inte en enda studentbostad i Tyresö.
Nej. Nu kan vi säga också, vi har ju ingen högre utbildning i den här kommunen. Men vi är ju en del av hela Stockholmsregionen. Så även våra unga vuxna ska få en chans till en studentbostad.
Men för att det ska fungera då så behöver de här studentbostäderna ligga väldigt centralt. Kommunikativt här. För att det är ju liksom, det vi pratar om är en utpendling då från kommunen. Och då vill man ju gärna ha det här i ett centrum nära läge så att man geschwint och kan ta sig vidare mot Norra Sköndal, Gullmarsplan för att på annat sätt att komma vidare till Södertörns högskola och de här lärosätena som ligger inne i stan eller norr om stan.
Och då ser vi att vi har ju ett äldreboende, Björkbacken, som har varit en stor stridsfråga under många år. Som blev utdömd som äldreboende. Men när man går i huset så får man ändå en korridorkänsla. Så att med rätt få och rätt rimlig insats så skulle man kunna få det här till väl fungerande studentbostäder. Och det är också ett bra sätt att utnyttja den byggnad vi har, eller de byggnaderna som inte går att använda för äldreboende men är fullt funktionsdugliga som hus betraktad. Och jag tycker också det är oerhört viktigt. Nu är det mycket betong i de här husen. Betong har också en väldigt stor påverkan på miljön. Så det gäller ju att se till att de här husen får så lång livslängd som bara är möjligt.
Ja, precis. Ska jag fråga Hanna-Sofia också. Vad tycker du om Liberalernas idé om att bygga studentbostäder?
Jag tänker att jag ska börja ur en annan vinkel med att berätta lite om mig själv faktiskt. För att jag är ju en Tyresö-unge i grunden och uppväxt i Trollbäcken. Och sen började jag studera på Södertörns högskola. Och det som fanns då i Tyresö var ungdomslägenheter, men där var det också kö. Och det gjorde att jag behövde lämna Tyresö och flytta till Flemingsberg. Det var absolut väldigt skönt att bo mitt emot högskolan. Men det är ju ändå en liten sorg, för att det gjorde att jag förlorade en del av kompisar. Man hade inte lika mycket tid att umgås och man tappade kontakten med flera. Så att rent personligt tycker jag att det är ett jättebra initiativ, och jag tycker att det är otroligt, otroligt mer ekonomiskt men också pragmatiskt att ändra det till studentbostäder där du heller inte har samma höga lagstiftningskrav som du har när det ska vara ett vård- och omsorgsboende. Det vill säga att det blir en ekonomisk vinning för fastighetsägaren. Det är också en vinning för våra ungdomar som ska läsa vidare. Så att jag ser det bara som positivt. Så att det är ett väldigt bra initiativ. Och som jag sagt tidigare, jag är lite avundsjuk för att jag inte kom på det först.
Ja, det går alldeles utmärkt för dig att stötta den här motionen sen. Det tar vi inte hela upp för. Nej, men du berättar själv din historia. Det är få förunnat faktiskt att kunna ha gångavstånd från sina studentbostäder till själva campus där man pluggar. Även de som pluggar kanske på lite mindre studieorter än Stockholm så är det ändå oftast en viss resväg då från studentbostäderna till campus. Det får man nog acceptera idag. Så därför är det inget som utesluter att vi ska kunna ha studentbostäder i Tyresö trots att vi inte har någon högskola här i kommunen.
Nej, men precis. Och vi har otroligt bra bussar som går både in till stan men också till Gullmars. Det vill säga att de stannar i Norra Sköndal så att man kan ha där som bussbyte. Så att jag kan säga den tiden jag fick pendla från Tyresö gick otroligt bra att pendla. Det är smidigt och det fungerar väldigt väl. Just med tanke på att vi har så fungerande kollektivtrafik som matchar. Och man får vänta ett par minuter, men då hinner man scrolla lite på telefonen.
Nej, men det är väl så också att vi drar i vårt strå till stacken när det gäller ungdomsbostäder här också. För varje studentbostad som vi skapar så avlastar vi liksom trycket på ungdomsbostäder. För det här är ju en sorts ungdomsbostad. Men nu alla ungdomar är ju inte studenter. Ja, vi har redan pratat en del om Björkbacken då, men det kanske är på plats att ge en liten historiebeskrivning av vad som har hänt sedan den tiden då det faktiskt drevs ett äldreomsorgsboende på den här platsen. Så därför säger jag välkommen också till Marie Åkesdotter, gruppledare från Miljöpartiet. Välkommen.
Ja, men tack så mycket.
Det är ju faktiskt Tyresö bostäder då som äger de här fastigheterna med Björkbacken. Och du har ju lite extra koll på det, Marie. Hur kommer det sig?
Ja, jag var ordförande i Tyresö bostäder mandatperioden 2018-2022.
Precis, och sen efter dig så tog ju faktiskt Kristina Melsén över. Du hann ju vara
ett
år hann du ordförande innan maktskiftet. Ja. Precis, ja. Så ni har ju båda god koll på det här bolaget då. Vi ska återkomma till Tyresö bostäders roll i det här, men först ska vi backa lite i historien då. Vi kan gå tillbaks till mandatperioden 2015-18. Och under den perioden så blev det ju klarlagt att vi inte längre kunde bedriva äldreomsorg på Björkbacken. Vad var det som hände då, Kristina?
Ja, vi kanske ska säga att då hade vi ju ett alliansstyre på den tiden. Ja. Det visade sig att Arbetsmiljöverket dömde ut, ja, så som huset var beskaffat för just äldreomsorg. Personalen riskerar sina ryggar i tokiga lyft i badrum.
Och det där uppdagades redan 2015 då. Men sen togs det ju, vi tog ett politiskt beslut sen 2017.
Att lägga ner,
precis. Men sen kom ju valet 2018, då blev det ju maktskifte i kommunen. Alliansen hade ju inte längre majoritet, därför att Moderaterna gjorde ett historiskt lågt valresultat. Utan det blev istället Socialdemokraterna tillsammans med oss liberaler och Miljöpartiet då, som tog över styret i kommunen. Och ni båda, liksom jag själv då, ni var ju med om förhandlingar som ägde rum mellan alla tre partier då innan vi tog över makten, så att säga. Vad sa du då om Björkbacken?
Ja, då ville ju Socialdemokraterna riva upp nedläggningsbeslutet och hävdade att det gick att bygga om till en betydligt lägre summa än vad som var med i beslutet. Och då sa vi okej, titta på kalkylen. Det skulle bli billigare och mer välfärdsteknik. Men det visade sig att så blev det ju inte.
Så blev det inte. Du kan fortsättningen, Marie. Vad hände sen?
Ja, vi 2019 fattade vi ett beslut och det skulle kosta 55 miljoner kronor att bygga om. Det var ju två fastigheter där man hade äldreomsorg. Men den ena delen gick inte överhuvudtaget att bygga om. Egentligen så halverades ju boendeplatserna. Det var en byggnad som vi skulle bygga om och det var badrummen främst. För att de är för små och alla badrum skulle knackas ner då med för att göra dem större. Och ganska stor kapitalförstöring om man säger så. Och ett antal badrum var ju väldigt tveksamt om de skulle kunna gå att bygga om och göra större också. Det var små marginaler.
Jag ska säga här också, för att kunna bygga om så var det ju bärande väggar i alla badrum ända ner under källarplanet. Så det var ju liksom inte bara knacka ner en vägg och flytta den en bit.
Nej, men precis. Och man vet ju aldrig vad man hittar heller när man börjar att riva. Asbest är inte omöjligt att det skulle finnas där. Men det var ju väldigt stora planer. Det skulle bli ett äldrecentrum med välfärdsteknik i framkant.
Jag tänkte på då även väldigt stora planer. Då. Vad hände med prislappen? De där 55 miljoner kronorna, vad hände med den sen när man tittar närmare på projektet?
Ja, det här utreddes ju fram och tillbaka, upp och ner. Och Tyresö bostäder projekterade det här under lång tid och vi hade möte med äldreomsorgsförvaltningen och hela kommunledningen. Det framgick ju efter ett tag att det här skulle bli väldigt svårt för Tyresö bostäder att bygga om. Så jag sa ju flera gånger att kommunen skulle köpa fastigheterna. För att kommunen omfattas ju inte alls av samma lagar som Tyresö bostäder gör.
Ja, i slutändan då så köpte ju aldrig kommunen den här fastigheten av Tyresö bostäder, utan Tyresö bostäder satt ju kvar med det här och uppdraget att faktiskt få fram det här omsorgsboendet. Hur ställde sig Tyresö bostäder till det då slutligen?
Ja, vi kom till vägs ände. Det gick inte. Styrelsen fattade ett beslut om att vi inte skulle gå vidare därför att kalkylen höll inte. Tyresö bostäders hyresgäster skulle drabbas negativt och även skattebetalarna. Och det skulle bli hyror för de boende som var helt uppåt väggarna. Det var ju liksom dit vi kom. Och jag kan säga så här i efterhand, vi borde ha stoppat det här långt tidigare. Därför att vi fick ju en hel del förgäveskostnader. Nu fick Tyresö bostäder tillbaka 10 miljoner kronor av kommunen, men det täckte ju inte allt. Och kommunen har ju lagt ner väldigt mycket pengar själva också. Mm. Skattebetalarnas pengar.
Precis, och sen dessutom har det gått väldigt lång tid också. För att det fanns ju en bred politisk enighet om att ha ett kommunalt drivet omsorgsboende i kommunen. Och dessutom så var det ju så att behovet av platser började bli mer och mer akut vart efter åren gick. Så vad var lösningsförslagen på det då?
Ja, det var väl så illa till och med att man fick köpa platser i andra kommuner för äldreboende. Och det är ju inte acceptabelt. Jag skulle vilja säga att det finns en stor bred enighet i hela fullmäktige, alltså oavsett parti, att vi behöver ett kommunalt äldreomsorgsboende. Och då fanns det ett tag två förslag. Det ena är Strand som pågår bygga av nu. Och det andra var ett boende på Bondevägen som sen lades ner för det var för lite mark att bygga på.
Ja, precis. Vi började ju det här med Bondevägen, men det var inte en framkomlig väg. Nej. Heller så att säga. Nej. Efter slut så blev det ändå Strand som blev lösningen och där har vi kommit ganska långt i detaljplanarbetet nu. Men det här skulle ju kunna ha varit på plats redan idag, eller hur Marie?
Det skulle det kunna ha varit om vi inte hade suttit fast i Björkbacken och sen Bondevägen. Du och jag tvingade ju fram att vi skulle lägga uppdragen till Tyresö Strand och Bondevägen samtidigt. Men kommunen jobbade bara med Bondevägen därför att det var mer centralt då. Därför fick vi nästan kuppa in Tyresö Strand.
Nej, det stämmer. Förutsättningarna är mycket bättre i Strand. Och det ser vi också nu att där kan man bygga ett riktigt stort omsorgsboende med bortåt 100 platser som kommer att bli väldigt driftsekonomiskt väldigt bra och bra för personalen. Och dessutom så finns det ju en vårdcentral tvärs över gatan som är profilerad på just äldre.
Och vi kommer också att kunna möta behoven av äldreomsorgsplatser rätt långt fram i framtiden också med det här boendet. Just att vi bygger upp mot 100 platser.
Precis, men på grund av den här motviljan då från Socialdemokraterna att titta på alternativ till Bondevägen så befinner vi oss i en situation där vi riskerar att återigen få köpa omsorgsplatser utanför kommunen under ett antal år innan Strand finns på plats och är driftsatt helt enkelt.
Ja, och det var ju planerat ett äldreboende i Strand vid Apelvägen.
I den detaljplanen fanns det ju faktiskt ett äldreboende.
Men och där skablade ju både Moderater och Socialdemokraterna till det.
Ja, alltså turen att kring det är ju värt ett eget program faktiskt. Men det fanns faktiskt äldreboende även i den detaljplanen. Men de planerna är skrotade nu. Så att nu det som gäller nu är att få fram äldreboendet vid Strand så fort som möjligt. Och det tror jag alla jobbar med. Ja, så med den bakgrunden så är det lite märkligt att vi återigen då diskuterar Björkbacken. Alltså nu är ju Strand på gång. Och då finns det ju inget behov i närtid i alla fall av ytterligare ett kommunalt boende. Och kalkylen den lär ju inte bli bättre nu än vad den var för 6 år sedan. Eller vad säger ni?
Nej, den lär ju snarare bli ännu dyrare än vad vi hade i kalkylen innan vi beslöt att lägga ner det.
Ja, och jag har ställt frågor hur mycket resurser som det arbetas med här nu i med uppdraget som styret har lagt. Och då har jag fått ett svar att under 2025 kommer det vara en full projektgrupp som arbetar med Björkbacken, vilket är planarkitekt, exploateringsingenjör, projekteringsledare, byggprojektledare samt en konsultgrupp som kan projektera äldreboendet åt kommunen. Vad det kostar har vi inte fått något svar på, utan det får man reda på nästa år. Det finns ingen kalkyl överhuvudtaget om vad det här kan kosta. Jag vet inte om det finns ett tak här för Socialdemokraterna och Moderaterna, eller nej, inte.
Nej, vi får väl se. Jag personligen tror ju aldrig att det här äldreboendet någonsin blir av faktiskt på Björkbacken. Och det enda vi kan vara säkra på att det här kommer att vara ett stort ekonomiskt svart hål för skattebetalarnas pengar här faktiskt. Med detta så kanske tiden är ute för dagen. Jag skulle tacka alla som har medverkat till det här i studion idag. Jag skulle tacka Elias Olsson, också vår producent som jobbar med de här programmen. Och sen ses vi igen om 3 veckor ungefär där vi kommer lägga ut ett nytt program på Slingan. Tack så mycket.